Ja, hjärtligt välkomna till dagens ämne som är Jesus och Gamla testamentet. Eller man kunde lika gärna säga Jesus och Gamla förbundet. Och vi kommer att finna att Jesus hänvisar om och om igen till just Gamla testamentet. Och det kan man ju tycka kanske är ganska märkligt, eftersom Gamla förbundet är ju på många sätt mycket annorlunda än nya förbundet. Gamla förbundet är ju så förbundet med ett visst land och med konkreta dalar och städer och orter. Det är väldigt mycket geografi, kan man säga. Medan Jesus då säger: mitt rike är inte av denna världen. Och mitt rike kan inte ses med ögonen, och ändå är det mitt ibland er. Väldigt nära, ja, helt enkelt så nära som han själv. Där han är, där är hans rike. Men det framträder inte annat än glimtvis i sin yttre härlighet. När Jesus gör under, eller när han är med tre av sina apostlar på förklaringsberget, ja, då ser man den härlighet som detta rike har hela tiden, men i regel är det fördolt. Det syns inte. Men det ska framträda på sista dagen, den här tidsålderns slut, och då framträder det i sin fulla härlighet. Hur kan det då komma sig att ändå Jesus så ofta hänvisar, eller ständigt hänvisar, till Gamla förbundets skrifter eller Gamla testamentet? Ja, det beror ju på att Gamla testamentet pekar fram emot Kristus, pekar fram emot det nya förbundet, innehåller löften och profetior som går i fullbordan i och med Jesus Kristus. Och det säger Jesus, som ni vet, gång på gång: jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Jag har inte kommit för att ta bort, utan skrifterna får nu sin fullbordan, sin uppfyllelse. Och han kan då hänvisa till löftet om välsignelse som gavs till Abraham, att välsignelsen skulle komma genom Abraham och hans avkomma. Eller löftet om frälsning som ska komma genom Davids hus och genom Davids son. Genom en ättling eller en telning från Isais avhuggna stam. Eller löfterna om att det ska bli en gottgörelse, en försoning som genomförs genom att Messias ställföreträdande lider straffet för alla människors synder, och ställföreträdande uppfyller allt det som krävs. Och det är ju inte lite, som ni vet, det är att vi ska älska Gud 100% och också vår nästa. Sammanfattningen av lagens krav är att vi ska älska 100%, och med andra ord, vi ska vara syndfria, vi ska vara fullkomliga. Och han är vår fullkomlighet, han är vår rättfärdighet, den utlovade Messias, och det är jag, säger Jesus. Han har nu kommit. Skriften talar om mig, Mose har skrivit om mig, profeterna har skrivit om mig. Om ni trodde dem, så skulle ni tro mig, för om mig har de skrivit. Och där har vi löftet om ett evigt rike som inte är som förgängliga riken, eller som inte är som Sina i berg, eller inte ens som Sions berg. Berg är geografin som kan skaka och darra på grund av jordbävningar. Utan Guds rike kan aldrig darra, och det är oförgängligt, det är evigt. Medan den här världen, den ska gå under, den ska brinna upp. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi efter hans löfte. Löfte om ett evigt rike och löfte om en frid som inte bara är så där 5 år, 10 år, 15 år och sen bryts friden, utan en evig frid. Och löftet om det sanna ljuset, där då profetiorna talar om att det är helt annorlunda det ljus vi är beroende av nu. Sol och måne och stjärnor. Så när det skildras så säger: det är ingen sol där och ingen måne. Herren är ljuset. Och Jesus säger då som uppfyllaren: jag är världens ljus. Det sanna ljuset. Ja, ni känner säkert till många av dessa löften. Och ni vet ju också att när då Jesus kallas för Kristus så beror det ju på att Nya testamentet är skrivet på grekiska. För det ord som används i den hebreiska texten om den smorde, det blir ju då på hebreiska Mashiach. Mashiach. Och det kommer av verbet Mashach som betyder smörja. Och då blir det particip, den smorde Mashiach. Sen kan ju inte grekerna säga sh. Och då kan inte sluta ett ord med sh. Utan de sätter s i slutet på alla ord. De kan inte säga Yoshayahu eller Yoshayah, utan då blir det Esaias. De kan inte säga Jona ens, utan då blir det Jonas. De kan inte säga Juda, utan då blir det Judas. De kan inte säga Moshe eller Mose, utan då blir det Moses. Och det är därför som vi springer omkring med lite olika namn. En del säger Moses. Jag vet inte hur många av er som säger Moses. Och jag säger Mose, för jag tycker det är bättre att gå till som det var från början och inte hur det blir på andra språk sen. Nå, de kunde inte säga Mashiach, och då blev det istället för sh, så satte de två s, och så sätter de s på slutet, och sen säger de inte Messias, utan de säger Messias. Så det är en grekernas sätt att uttala Mashiach, den smorde. Men nu är ju då Nya testamentet skrivet på grekiska, och då finns det ett grekiskt verb för smörja som i particip blir då Christos. Christos, Christos. Och vad handlar Nya testamentet om? Ja, det ser man när man börjar att läsa. Redan första raden i till exempel evangelium enligt Markus lyder då att det här handlar om Jesus, att Jesus är Kristus, Guds son. Alltså den ni har läst om, Jesus är Kristus. Jesus är Mashiach. Och till detta hör också Guds son. Och då blir det ju många som tänker, ja men Guds son, man kan väl vara Guds son när man representerar Gud eller har ett uppdrag från Gud, men inte, men här är det mer än så. När Jesus är Guds son så betyder det att han är ingen mindre än Herren själv. Och det borde alla veta som har läst Gamla testamentet. När det talas om att Messias ska komma så får vi veta både att han kommer som en sann människa. Och utan synd och född av en jungfru, men han kommer som en människa. Han är Davids son, men samtidigt så är denne Davids son ingen mindre än Kyrios. Och Kyrios, det är den grekiska översättningen av hebreiskans Adonai, som används när man talar om Herren som har namnet över alla namn, JHVH. Så säger man, för att försöka uttala det som Jehova eller Javé, så säger man istället Adonai för det mesta. Och Davidssonen, telningen från Isais rot och stam, han är alltså ingen mindre än Herren själv. Och gång på gång sägs det, Herren själv ska komma. Jag själv ska komma och ta mig an mina få. Jag själv ska uppsöka dem. Jag själv ska bota dem. Jag själv ska hela dem. Och samtidigt så står det att det är David som ska göra det. För Messias kallas både Davids son och David. Särskilt i Hesekiels bok. Jag själv ska föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren, Herren. Förlorade ska jag söka upp, det som gått vilse ska jag föra tillbaka, det sårade ska jag förbinda, det svaga ska jag stärka. Och han ska födas i Davids stad, och det är Betlehem. Hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste och så vidare. Men han kommer till sitt folk, och han kommer med Guds rike. Han kommer med frälsningen. Gud själv från himmelen är samtidigt en människa. Han är människosonen som kommer. Och när han kommer så tar inte man emot honom med öppna armar. Stundtals ser det ut så när man går ut framför honom och lägger ut kvistar framför hans fötter och ropar, nu har frälsningen kommit. Hosianna! Frälsning, vad härligt, äntligen kommer befrielsen, frälsningen. Hosianna, Davids son, välsignad var han som kommer i Herrens namn. Några dagar senare så lyder ropen, bort med honom, väck med honom, korsfäst honom. Och Johannes, aposteln, sammanfattar: han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Och det är inte heller överraskande. Det var sagt redan i Gamla testamentet. Bara en kvarleva av Israel ska tro på Jesus som mäktig Gud, El Gibor på hebreiska. Jesaja säger: en kvarleva ska vända om, en kvarleva av Jakob, till El Gibor, till Guden mäktige. De har fått veta, det här är 10:e kapitlet, att i 9:e kapitlet så är det ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och han är El Gibor. Så det är ingen tvekan om vem det är frågan om. Johannes skriver också att Jesus är det eviga ordet som fanns i evighet hos Gud, och detta ordet blev kött. Han var i begynnelsen hos Gud, genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Han kom till sitt eget, som sagt, men hans egna tog inte emot honom. Och att Messias landsmän inte skulle acceptera honom som Guds son, det var ju det som var den stora stötestenen. Han har hädat, han har gjort sig till Gud, han har sagt sig vara Guds son. Och när Jesus, han går ju inte omkring och säger: jag är Guds son, jag är Guds son, tro på mig, jag är Guds son. Utan han säger: gå inte bara efter mina ord, utan om ni inte kan tro min undervisning, så tro för gärningarnas skull. Han låter gärningarna vittna om att han är ingen mindre än Gud. Och det kunde de ju se. Vem kan förlåta synder? Bara Gud. Och han säger: dina synder är dig förlåtna. Och då, om man inte tror det, så blir det ju, då är han ju en lögnare. Då är det hädelse. Men vem kan då låta en lam stiga upp bara genom att säga: stig upp? Det kan bara Gud. Ingen människa kan. Men dessutom stod det ju hos profeten, hade förutsagt detta, att när Messias kommer, då gör han detta. Lama går, och blinda ser, och döva hör. Men just detta att han är Guds son, det var den stora anstöten. Därför måste han dö. Han har hädat. Så detta Jesus säger då, inte bara att han förmedlar det fadern har sagt, utan han säger mer än så. Den som har sett mig har sett honom som har sänt mig. Den som har sett mig har sett honom som har sänt mig, eller fadern och jag är ett. När nu Jesus, Messias, den utlovade, möter så mycket motstånd, så predikar Petrus och säger då till sina landsmän att det var inte konstigt att det blev på det här sättet. De förstod inte bättre. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Man skulle smäda honom, man skulle skaka på huvudet inför honom, man skulle förtala honom. Allt detta var ju förutsagt i detalj. Det är det märkliga. Och då förstår ni hur tokigt det blir om man drar bort Gamla testamentet från Bibeln och så ändå vill predika Jesus. Själva basen, själva grundvalen för alltihop är ju borta. Allt det, hela Nya testamentet hänger i luften då. Jesus säger gång på gång: jag är, och den som har läst Gamla testamentet vet att det är Guds namn. Så när Jesus säger jag är den gode herden, så säger han på samtidigt: jag är Herren själv. Och hur var det med Herren själv? Jo, det läste jag förut. Herren säger att han är den gode herden som ger sitt liv för fåren. Han anknyter alltså till Hesekiels profetia, framförallt i 34 kapitlet, när han säger jag är den gode herden. Han anknyter till samma kapitel när han berättar om den barmhärtige samariten. Orden om den barmhärtige samariten är nästan tagna direkt och plockade ur Hesekiels profetia om Messias. Man blev förargad när det då blir tydligt att Jesus är ingen mindre än jag är. Vem tror han är egentligen? Och det kan, när Jesus sa till om Abraham er far, för då var man noga med, vi är Abrahams barn. Abraham er far jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. Och då blev han rasande och sa, du är inte 50 år än. Jesus var ungefär då 31-32 år. Du är inte 50 år än och Abraham har du sett. Och Jesus svarade, amen, amen. Och det kände de ju igen, det är också anknytning till gamla testamentet. Om ni inte säger amen till mig så blir det inget amen till er. Ordet amen har att göra med att stå stadig, att vara fast, att ha en fast grund, precis som att stå på ett berg på en klippa. Amen, amen, jag säger er, jag är redan innan Abraham blev till. Kan det sägas tydligare att han tillämpar ordet jag är på sig själv? Jag är som är Guds namn. Precis som Herren är av evighet och de visste dem, så är jag precis lika evig som Fadern. Precis lika evig som Fadern. Då tog de upp stenar för att kasta på honom, står det. Så man hade alltså svårt att förstå att den utlovade Messias var både Davids son och Herren själv, Kyrios. Det borde de som sagt förstå utifrån vad gamla testamentet uppenbarat om Messias. Och därför hänvisade ju Jesus bland annat till Saltarsalmen 110, första versen. Han ställer den här frågan till dem. Vad anser ni om Mashiach, Messias? Vems son är han? Det kunde de ju svara på. Vems son är han? Det var inte så svårt. Davids, svarar de. Då sa han till dem, hur kan då David, driven av anden, kalla honom Kyrios? Jehovah. Och säga, Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom Kyrios, hur kan då Messias vara Davids son? Ja, det har ni något att fundera på. Och de kunde inte svara. De kunde inte svara. Ingen svarade honom ett ord. Och från den dagen vågade ingen längre fråga honom, står det i Matteus 22. Jesus tog aldrig avstånd från gamla testamentet. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Amen, jag säger er, innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick av lagen förgå förrän allt har skett. Och gång på gång hänvisade Jesus som sagt till gamla testamentet. När han greps och en av hans lärjungar ville försvara honom med svärd, det kommer ni ihåg, och sa han, menar du att jag inte kan be min fader att han nu sänder till min tjänst ett par stycken? Nej, ja, mer än 12 legioner änglar. Men hur skulle då skriften uppfyllas som säger att detta måste ske? Om Johannes döparen, sa Jesus, han är ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet, se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Om Judas Iskariot, sa han, skriften ska fullbordas, den som åt mitt bröd lyfte sin häl mot mig. Och till judarna sa han, om ni trodde Moses skulle ni tro på mig, till om mig har han skrivit. Och skriften kan ju inte göras om intet. Ja, det var inte bara judarna, de judar som då var så fientliga, som hade en ledande ställning bland folket, som inte förstod, också lärjungarna som gick med Jesus, de hade svårt att förstå. Och de måste fråga om, och Jesus måste säga, fattar ni ingenting? Och hur tröga är ni till att förstå? Varför är ni så förskräckt och varför stiger upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Och han sa till dem, detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Vi lägger också märke till hur Jesus anknyter till de bilder som är vanliga i gamla förbundets texter. Det är en rad med bilder och det är ett ämne för sig som jag tangerat några gånger härifrån talarstolen. En vanlig bild för Guds rike både i gamla och nya testamentet det är Herrens vingård. Det känner ni väl till. Herrens vingård. När Jesus berättade liknelsen om de onda vingårdsarbetarna, hur de misshandlade tjänarna till vingårdens herre och till sist dödade hans egen son, då reagerade judarnas ledare med ilska, står det. Och Matteus berättar, överste prästerna och fariserna hörde hans liknelse och de förstod att det var om dem han talade. De ville gripa honom men fruktade för folket eftersom man ansåg att han var en profet. Jesus hade sagt att han på grund av de onda vingårdsarbetarna skulle arrendera ut vingården till andra vingårdsarbetare. Och därvid hänvisade han till gamla testamentet. Har ni aldrig läst i skrifterna? Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta och underbar är den i våra ögon. Och därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Och då kommer vi till en bild till. Vi sa vingården och så kom bilden med hörnstenen. Messias är hörnstenen. Hörnstenen i Guds hus, i Guds byggnad, i Guds tempel eller i Guds rike. Och det förekommer på flera ställen i Gamla testamentet. I Psaltaren 118:22 står det, den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Och i Jesaja 28:14-16 kan vi läsa, hör därför Herrens ord, ni hånare, ni som härskar över folket här i Jerusalem. Ni säger, vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod ska det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe. Därför säger Herren, Herren så, se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Och när Petrus och Johannes förhördes inför stora rådet, anknöt Petrus till bibelordet om hörnstenen och sa, Jesus är stenen som byggnadsarbetarna kastade bort, men som blev en hörnsten, hos ingen annan finns frälsningen. Det var klartext. Och Paulus skriver till församlingen i Efesus, ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus, Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och Petrus skriver i sitt första brev, kom till honom den levande stenen. Här ser ni hur det är en bild, stenar är inte särskilt levande. Men eftersom Jesus är den fasthet som en klippa och en sten ger, och det tillämpas på Messias, så säger man då den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap. De troende är alltså enligt Petrus levande stenar i ett andligt hus. Och hörnstenen i det huset är Kristus. Under gamla förbundets tid så var Gud närvarande, som ni vet, mitt ibland sitt folk genom tabernaklet som stod där mitt i lägret. Tabernaklet, Herrens boning, Herrens tempel. Herren är i sitt heliga tempel. hans tron är i himlen. Det har ni hört i högmässor i kyrkan. Det hör ihop med detta. Hans tron är i himlen, och så är han mitt bland sitt folk. Och det var därför som de måste iaktta så enormt mycket regler om reningar och renhet. Och offras och försona om igen. Därför att under gamla förbundet så måste det göras om. De dog, det måste komma nya. Men nya förbundet så är det gjort en gång för alla. Och behöver aldrig göras om. Templet erbjöd förlåtelse. Templet erbjöd hopp. Templet möjliggjorde den heliges närvaro mitt ibland sitt folk tack vare de dagliga synd- och skuldoffren till försoning av folkets orenhet och synd. Och de levitiska prästernas tempeltjänst har nu fått sin fullbordan i Kristus Jesus. Det som templet under gamla förbundets tid stod för har Jesus slutgiltigt sammanfattat i sin egen person och i sitt försoningsverk. Ja, vad är det då för skillnad, närmare bestämt, mellan förbunden? Det nya förbundet är, säger Hebreerbrevets författare, det är mycket bättre. Gamla förbundet är föråldrat. Gamla förbundet är bara en skugga av verkligheten själv, det sanna goda. Och nu har verkligheten själv kommit, som liksom det som kom efteråt kastade sin skugga i förväg. Jag menar, normalt sett vet vi ju att om ni går där så måste ni först gå där för att det ska bli en skugga. Och nu är skuggan där i förväg. Skuggan av den sanna verklighet som kommer i och med nya förbundet. Så är också det förbund som Jesus har gått till borgen för mycket bättre, skriver Hebreerbrevets författare. De andra prästerna måste bli fler och fler därför att döden hindrade dem att stå kvar i tjänst. Men eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. Nu har Kristus ett högre prästämbete, skrivs det. Liksom det förbund han är medlare för är bättre. Eftersom det stadfäst med bättre löften. Ty om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas plats för det andra. Men Gud förebrår dem när han säger, se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och Judahus. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat, och det är citat nu hela tiden, det är Hebreerbrevet, så är inte mina tankar. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar så är det här i gamla förbundet fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Lagen, Torah, innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Låt därför ingen döma er, säger Paulus i anslutning till detta, för vad ni äter, dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat, allt detta är bara en skugga. Paulus säger alltså samma sak som Hebreerbrevet nyss sa. Bara en skugga av det som skulle komma, verkligheten själv är. Vadå? Kristus. Kristus. Jesus sa om templet, och då blir man oerhört förargad. Bryt ner detta tempel så ska jag resa upp det på 3 dagar. Då förstod inte judarna att Jesus menade att han var det sanna templet. När Jesus förhördes inför stora rådet framfördes följande anklagelse. Han har sagt att han kan bryta ner Guds tempel och bygga upp det igen på 3 dagar. Så det där gick djupt hårt i sinnes, och det dras upp i själva rättegången. Man har ju lite svårt att få fram anklagelsepunkter. Man försökte få in alla möjliga vittnen och det funkade inte så bra. De motsade varann. Men det här kom man tillbaka till. Han har sagt att han ska byta ner templet och bygga upp det på 3 dagar. Och när Jesus hängde fastspikad på korset blev han smädad av dem som gick förbi med följande ord. Du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar. Ni ser att det har satt sig djupt i sinnet, eller hur? Den sanna innebörden i Jesu ord, den blev tydlig för hans lärjungar efter Jesu uppståndelse. Johannes skriver, det tempel han talade om var hans kropp. När han hade uppstått från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och ordet som Jesus hade sagt. Men de förstod alltså inte heller så där klart. Vad är det han menar? Flera saker. Nu kom de ihåg det. Och nu förstod de. Skriften, alltså Gamla testamentet, ger alltså bakgrund och förklaring till Jesu ord och gärningar. Och Jesu ord och gärningar förklarar i sin tur profetiornas fulla innebörd. Lägg märke till hur Jesus låter Gamla testamentet förklara vad som hänt med honom. Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt, måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Alltså, utan Gamla testamentet hänger Nya testamentet i luften. När den kristna församlingen i Korint i gemenskap förblev i gemenskap med de som försvarade synd, då skrev Paulus, vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. Ty Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra med dem, och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Det är citater, ordagrant ur Gamla testamentet. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom, till Guds tempel är heligt och det templet är ni. Vi förstår alltså av detta det sanna templet. Hur nära det här hänger samman med Kristus själv. Hur nära Kristus och de kristna hör ihop. Och det blir ju en märklig kristendom och märkliga kristna. Som det liksom Kristus är lite marginaliserad. Utan så intimt hör Kristus och det kristna ihop som templets stenar. Ni är levande stenar i det tempel som är Herren själv. Och den här nära gemenskapen betonas ju också med en annan bild. Och när det heter om församlingen, den är ingenting mindre än Kristi kropp. Paulus kan uttrycka de troendes gemenskap med Kristus med hans försoningsstöd och uppståndelse så här. Vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty vi är förenade med honom genom en död som hans. Och är det så, så ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. I Gamla testamentet uttrycktes denna samhörighet med Messias så här. Jag vet inte om ni har tänkt på det istället. Det står i Hosea 6:2. Herren ska om två dagar på nytt göra oss levande. Ja, på tredje dagen ska han låta oss stå upp så att vi får leva inför hans ansikte. Här hade man väntat sig kanske att det skulle stå om två dagar. Han ska om två dagar på nytt göra Messias levande. Ja, på den tredje dagen ska han låta honom stå upp så att vi får leva inför hans ansikte. Men så stod det ju inte. Utan det stod, han ska om två dagar på nytt göra oss levande. Ja, på den tredje dagen ska han låta oss stå upp så att vi får leva inför hans ansikte. Hans liv är vårt liv. Hur intimt Jesus hör samman med Gamla testamentet, det framgår också av följande berättelse. Så kom han till Nasaret, där han vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, och för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Och alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar, eller ordagrant inför era öron. Det vill säga, idag har det som ni nu lyssnade till blivit uppfyllt. Och ser vi sen hur apostlarna gör när Kristus, Messias, har fullbordat sitt verk under 40 dagar efter uppståndelsen. Han befäst dem i undervisningen och talat med dem regelbundet, och sen lämnar han den här tillvaron. Han är inte längre synligt mitt ibland dem, men han är med dem alla dagar in till tidens ände. Och han har sänt hjälparen, advokaten, försvararen, tröstaren, den helige ande, som ska visa dem på honom som är vägen till fadern. Hur gör då apostlarna därefter nu? Jo, hur missionerar man? Ja, beroende av gamla testamentet för en rätt förkunnelse av vem Jesus är och vad han har uträttat, det framgår oerhört tydligt. Och vi ser hur urkyrkan driver sitt missionsarbete. Stefanus sista predikan är en lång genomgång av Guds handlande under gamla förbundets tid. Och folkets ständiga motstånd mot Herren, de blev ju rasande när han drar fram och visar hur man hela tiden har stått emot Herren och hans ord, och gör det nu i. Ett motstånd som nu kulminerat i förkastandet av den utlovade Messias. Och han ser Messias, människosonen, på faderns högra sida. Då gick han för långt. Då tog de upp stenar och dödade honom. Och de hade lagt av mantlarna för att kunna kasta bättre. Så tog han av sig lite och lade vid fötterna på Saulus. Han som senare blev omvänt. Och en av kristendomens främsta försvarare. När Paulus kom till Thessalonika säger vi ofta. Där judarna hade en synagoga, då gick han till dem som man brukade. Och under 3 sabbater samtalade han med dem. Hur då? Vad var det för innehåll i hans missionspredikan? Hur la han upp sin predikan? Det står han samtalade med dem utifrån skrifterna. Och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: denne Jesus som jag predikar för er, han är Messias. Här har ni vad mission går ut på. Judarna i Berea var mer öppna än de i Thessalonika, står det. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det stämde. Om det kunde förhålla sig så som Paulus sa. Och det är bra. Kontrollera, pröva. Det uppmanas vi i skriften. Pröva om det stämmer med Guds ord. När Apollos kom till Akaja blev han till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. Till han motbevisade eftertryckligt judarna när han utifrån skrifterna offentligt bevisade att Jesus är Messias. En del tror ju det att skulle man då försöka påverka och vinna och omvända judar, ja, då är man ju illa ute om man går till skrifterna, för det har ju de monopol på. De har skriften. Nej, inte alls, utan man gick till skriften och visade att det ni har, om ni verkligen läser det ni har, om ni verkligen söker i skriften, så kommer ni att se att det handlar om mig. Så hade Jesus redan sagt. Och apostlarna följer Jesu exempel. I sitt försvarstal inför kung Agrippa sa Paulus bland annat: med Guds hjälp står jag ännu idag som vittne inför både små och stora. Och jag säger ingenting annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske. Då borde man ju vara överens med. Om man var en rätt jude. Att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. Och det hade ju också profeterna sagt. Det är för lite för det att bara predika för judarna och upprätta det av Jakobs stammar, utan du ska föra ljuset ut ända till jordens yttersta gräns och till alla hedna folk. När Paulus var i husarrest i Rom ville judarna gärna höra hans åsikter. Till den här sekten blir motsagd överallt, det vet vi, så uttryckte man sig. För dem förkunnade han Guds rike och vittnade om det. Och han försökte övertyga dem om Jesus både utifrån Mose, lag och profeterna. Och det höll han på med från morgonen ända till kvällen. Somliga lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. Och det ser ni, vi kan liksom inte ta på oss att nu ska vi skapa tro lite runt omkring oss. Det enda som skapar tro är Guds ord. Det är bara löftet om Messias. Det är bara vad Messias har gjort. Det är bara evangeliet som kan skapa tro. Och det är inte vi som gör det. Vi ska så ut det. Men vi kan inte styra och ställa. Somliga kommer till tro, andra inte. Somliga låter övertyga sig, andra inte. Apostlarnas vittnesbörd om Jesus, det är alltså fullt av hänvisningar till Gamla testamentet. Och jag tror att det är för långt om jag går in på alla de här sakerna. Jag vill på slutet av det här föredraget slänga ut några brandfacklor. Så att det inte blir alldeles tyst när vi ska dricka kaffe nu om en liten stund och samtala. Ibland dyker det upp läror om Gamla testamentet och hur viktigt det är och att vi håller oss till Guds ord och att vi följer Guds ord troget. Och ändå sprider man med stor iver sådan som inte alls är i överensstämmelse med Guds ord. Kan det vara möjligt, kan man fråga sig. Ja, om det vore liberalteologer, då skulle man säga att det är klart att det är möjligt. De tar det inte så noga med skriften. Men jag ska som avrundning här uppmärksamma er på en märklig form av bibeltrohet som också finns. En lära går ut på att gamla förbundet fortfarande gäller, fast det nya förbundet har uppfyllt och fullbordat Gamla förbundet. Löften är ju sanna. Inget av löftena ska upphävas. Men gamla förbundet har tjänat ut. Nu ska bevisa för er att det är så enligt Guds ord. Men ändå så förekommer det en lära som sprids och sprids ivrigt. Det jag har hittat på nätet och jag har fått brev från olika håll. Det är ett bönebrev som skickas ut på alla möjliga språk. Det går ut en gång i veckan. Och det hör samman med någonting som heter Elia bönearmé. Och varför heter det Elia bönearmé? Jo, därför att man lär att Elia, han har inte kommit än. Alltså den Elia som det talas om i till exempel Malakis profetia. Hur Elia ska komma framför Herren. Han har inte kommit än. Och därför kallas det för Elia bönearmé. Och enligt denna bönearmé och enligt de här breven, den verksamhetsgren av The Watchman International och grundare och ledare, han heter Lars Enarsson. Jag tror han har varit i Västerås också och predikat. Han betonar, och det låter ju fint, att det gäller nu att rena sig i Guds ord och att lyda till fullo Guds ord. Men hur är det då med denna lydnad för Guds ord? Jesus har förklarat att all mat för ren. Det är bara att slå upp Markus 7, 19. Och ni vet hur Petrus hade svårt att ta det till sig. Svårt att tillämpa denna frihet från gamla förbundets många matlagar. Så han får en grundlig lektion av Herren själv. Inte bara en gång utan tre gånger. Och när Petrus av den himmelska rösten uppmanas att slakta och äta djur som enligt gamla förbundet var orena, då bedyrar han, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Aposteln 10. Och då blir han kraftfullt tillrättavisad. Vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. Här är helt annorlunda. Här är en helt annan frihet. Allt är rent. Därför häpnar man när Elia bönar med hävdar att gamla förbundets matlagar gäller alltjämt. Det kände vi ju till att det Det finns ju med sjundedagsadventister och andra, de har den uppfattningen. Och att ett avfall från Guds ord när de kristna inte längre firar gamla förbundets högtider. Vi är bundna till också gamla förbundets festkalender. Vi ska fira påsken och veckofesten och vi ska fira lövhuduktiden och de andra högtiderna. Och nu är tiden inne när vi bör återvända till de judiska högtiderna, uppmanar Enarsson. Det är nödvändigt för att göra bruden redo för brudgummens tillkommelse, skriver han. Med avfallet från apostolisk tro i det andra århundradet var Herrens högtider bland de första som övergavs. Och det var alltså ett avfall, menar man. Och nu efter 1700 år så har man då på nytt kommit sanna apostlar, profeter som kan visa vilket avfall det har varit hela tiden. Man skulle aldrig ha upphört med de levitiska lagarna och den levitiska festkalendern. Det är oerhört viktigt. Och Elia bönar med väntar fortfarande att Elia ska komma. Messias vägröjare har ännu inte kommit. Och då hoppar man ju rakt upp när Jesus säger till dem som ännu väntar på Elia, för det fanns det på Jesu tid. Och de sa ju det, ja men Elia ska ju först komma. Det står ju så att Elia först ska komma. Elia har redan kommit, säger Jesus. Elia har redan kommit. Och de kände inte igen honom utan gjorde med honom alldeles som de ville. På samma sätt ska också människosonen få lida genom dem. Då förstod lärjungarna att han hade talat till dem om Johannes döparen. Men Enarsson skriver, Yeshua, alltså Jesus, lovade tydligt att innan han framträder i makt och härlighet så ska Elia komma och återupprätta allt. Och då hänvisar han till samma ställe där Jesus säger att Elia redan har kommit. Elia bönar med väntar fortfarande på Elia och verkar inte förstå att Jesu fullbordade återlösningsverk är den största av alla återupprättelser. Och det är den vi lever och tror. Och som är vår ofantliga lycka och salighet. Om vi tittar i Nya Testamentet vad det säger om Elia och om Johannes döparen. Jag kan bara ta några ställen. Så redan i moderlivet ska han, alltså Zacharias och Elisabets son Johannes, bli uppfylld av den heliga ande. Och många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå framför honom. Lägg märke till att det står så. Han ska, alltså Johannes döparen som det är frågan om, ska gå framför honom. Vad syftar honom på? Ja, det är bara att gå tillbaka några ord så står det Herren deras Gud. Men vi vet ju att den är honom som är Herren deras Gud är Jesus Kristus, Jesus Messias. Han är alltså Herren deras Gud. Och hur ska han gå framför honom? I Elias ande och kraft. Och vad ska han göra för att vända fädernas hjärtan till barnen? Ja, det var vad som står i Malaki 4, profetian att Elias ska komma för Herrens dag. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen. Omvända det olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett. Lämna synden, tro på Guds lam. Där är han, Guds lam. Och jag är inte värd att knyta upp hans sandalremmar. När tre av Jesu apostlar på förklaringsberget hade fått se Jesu verkliga härlighet sa Jesus till dem, tala inte om för någon vad ni har sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Och då har lärjungarna en invändning. Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma, undrar de. Alltså före Messias framträdande i härlighet, vilket skedde på förklaringsberget och skulle ske, när då? Människosonen, när människosonen har uppstått från de döda. Alltså skulle ske i och med Jesu uppståndelse från de döda. då skulle ju enligt skriften Elia komma och återupprätta allt. Ja, säger Jesus, det är rätt, det är sant. Men jag säger det, Elia har redan kommit. Återupprättelsen, eller med andra ord, Guds rike är här mitt ibland er. Lika nära som jag är nära er. Både Johannes Döparen och Jesus proklamerade, omvänd er för himmelriket är nära. Om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Det är en viktig formulering. Då har ju Guds rike redan kommit. Då har Guds rike kommit till er. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus, och där ni går fram ska ni predika, himmelriket är nu här. Men Guds rike är inte av den här världen och kan inte ses med ögonen, säger Jesus. Inte förrän på den yttersta dagen, denna tidsålders slut. Och så bara en sak till, men ska ni få dricka kaffe och samtal. Profeten Jeremia predikar på 1600-talet före Kristus om det nya förbundet och säger: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och Juda hus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det är förbund med mig som de bröt. Lägg märke till att det nya förbundet, det är ett förbund med Israels hus och med Juda hus. Jaha, men då kan det ju inte vara det vi talar om nu. Det nya förbundet i Kristi blod. Det är förbund som har Jesus som medlare. Det som har upprättats i och med Jesus och hans försoningsverk. Jo, det är precis vad det är. Och det säger skriften i klara och tydliga ordalag, att detta, det Hebreerbrevet som tar upp allt det här, har gått i fullbordan i och med Jesus. Och det är viktigt att komma ihåg att det finns inte många olika hus, utan det är judar som tror på Messias och de hedningar som tror på Messias. De tillhör samma hus och samma förbund. Det är inte flera olika folk, utan det är ett och ett andra folk. Det är ett missförstånd som jag tror Ulf har påpekat ibland, tala om en ersättningsteologi. För det är bara ett enda folk. Och vilka är det som är judar? Det är de som tror på Messias, som kommer från judarna och från alla möjliga folkslag. Det är bara ett enda folk hela tiden. Och som vi hörde om, så dessvärre så är det så många från judafolk som inte tror på Messias. Och bara en kvarleva vänder om till Messias. Men det är bara ett enda folk. Och vem är jude, säger Paulus? Ja, den är inte jude som är det på det utvärte sättet. Den är inte jude som är det till det yttre. Omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sån får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Och Mose påpekade gång på gång för judarna, tänk på detta. Viktigt med det yttre, så var skuggbilden för den sanna verkligheten. Men omskär era hjärtan. De ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Det finns bara ett Guds folk, trons folk, de sanna judarna, som består av alla folkslag, stammar, folk och tungomål. Och så här säger Hebreerbrevet tydligt om det gamla förbundet. Enligt Hebreerbrevet har profetian om det nya förbundet gått i uppfyllelse i och med det nya förbundet som Jesus instiftat och beseglat med sitt eget blod. Alltså det nya förbundet med Israels hus och Juda hus. Om det första förbundet hade varit utan brist, så skulle det inte behövas plats för ett andra. Så upphäver han det första för att fastställa det andra. Och när Herren enligt Jeremias profetia talar om ett nytt förbund, så har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Det är bara citat hela tiden ur Hebreerbrevet 7, 8 och 9. Det gamla förbundet har alltså enligt Guds ord fått ge plats för det nya förbundet. Det gamla förbundet är föråldrat och upphävt. Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Så är också det förbund som Jesus har gått i borgen för mycket bättre. Tiden för en bättre ordning har kommit genom Jesu fullbordan av det gamla förbundet. När det gäller mat och dryck och olika slags reningar så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Men i Elias bönebrev så framhålls det inte alls, utan fortfarande gäller reningsreglerna, matreglerna och högtiderna ska man fortsätta. Och det är nödvändigt för att det ska bli en rätt väckelse. Betonas det. Och Elia har inte kommit ännu. Och det för långt om jag tar upp sedan en väldigt långt avsnitt i det sista bönebrevet. Där han kritiserar kraftigt den klassiska treenighetsläran. Nicenum och alla kyrkofäderna som talar om treenigheten. Så säger han att det är en stor olycka. Treenigheten har misstolkats. Och det har blivit ett avfall från den ursprungliga apostoliska tron. Ja, det här tänker jag skriva om lite utförligare i ett sammanhang. För när jag läste det och när man betonar betydelsen av Guds ord och så går samtidigt rakt emot det, då blir jag upprörd i min ande. Och nu är det kaffe. Varsågoda, det är redan klart där ute. Och sen kan vi ju sitta lite i ring kanske.
Sen bara en fråga, men jag kommer ihåg.
Ja.
Jag trodde mig vara relativt orienterad.